Ja, den här veckan har vi alltså haft för tema tala om Herrens härlighet. Och vi har förundrats över hur detta tema faktiskt går genom hela Bibeln. Vi sa inledningsvis att Guds syfte med hela sin skapelse, inklusive människan, ja speciellt människans skapelse, var att förhärliga sig själv. Han hade ett syfte när han skapade människan, han hade ett syfte när han skapade universum, nämligen att han ville reflektera någonting av sin egen härlighet. Och vi definierade Guds härlighet så som varande Gud själv egentligen. Guds person, Guds väsen inrymmes i begreppet Guds härlighet. Allt vad Gud är finns i begreppet Guds härlighet. All Guds helighet, all Guds kärlek, all Guds makt, all Guds rättfärdighet är inbegripet i begreppet Guds härlighet. Och Gud ville alltså att skapelsen skulle reflektera vem han själv är. Och särskilt människan, eftersom hon skapades till Guds avbild. Och mer än någonting annat skapat hade kapacitet och förmåga att reflektera vem Gud var, genom att hon var Guds egen avbild naturligtvis. Så de första kvällarna definierade vi detta begrepp och gick igenom Gamla testamentet och såg hur Gud i Gamla testamentets tid uppenbarade sin härlighet i Israel genom tabernaklet och senare templet. Men hur som han senare i vår tid också har ett tempel i vilket han har uppenbarat sin härlighet, nämligen församlingen. Och hur den helige ande, härlighetens ande, kom för att ta sin boning i församlingen, Guds nya tempel i denna tidsålder på pingstdagen. Så Guds helighet, Guds härlighet bor i församlingen idag. Och var helst församlingen finns på jorden, kristna människor finns på jorden, där finns också Guds härlighet uppenbarad. Där finns också någonting av den här reflektionen av vem Gud är, hurdan Gud är. Så vi sa att Gud på ett ännu mäktigare sätt egentligen är uppenbarad i sin härlighet nu än på Gamla testamentets tid, eftersom då hans härlighet var begränsad till en lokal plats, Jerusalem, med tabernaklet i öknen. Visserligen talar hela skapelsen om hans härlighet, men på ett synligt manifesterat sätt var det just i tabernaklet och templet som han visade sin skönhet, som jag också definierade termen. Guds skönhet, till Gud är vacker, Gud är skön. Och vi såg det när vi studerade om tabernaklet och templet, hur Gud ville visa att han verkligen var skön. Och tabernaklet och templet var en mönsterbild av det himmelska. Och när vi beskådar tabernaklet och templet och ser skönheten där, då kan vi förstå någonting utav den skönhet som finns i himlen. Och ändå så säger Paulus att vi som lever i denna tid och har Kristus boende i våra hjärtan på ett mycket bättre sätt än någonsin Mose eller gamla förbundets ämbete kan återspegla Herrens härlighet på med ett avhöjt ansikte och på ett fullkomligare sätt. Ty han har tagit sin boning i oss och han vill reflektera sina egenskaper och visa hurdan han är genom ditt och mitt liv. Vilket under! Men igår kväll gick vi tillbaka och såg lite mer på hur Gud genom individer vill återspegla sin härlighet. Och vi var tvungna att stanna inför det faktum som Bibeln beskriver med människan, nämligen fallen i synd. Att den avbild som Gud en gång lade in i människan, som var en representation av Gud själv, han skapade människan med känsla, vilja och förstånd. Människan var en person med vilken Gud skulle kunna ha gemenskap. Gud ville att människan skulle växa till i sitt förståndsliv, att lära känna honom mer, få mer kunskap och mer kunskap om Gud. Gud ville att Adam genom sitt kärleksliv med Eva skulle växa till och mjukas upp mer och mer i sitt känsloliv, så att han också skulle kunna älska Gud mer. Och Gud satt slutligen det trädet där för att också ge en möjlighet för människan att överlåta sitt viljeliv åt Gud, så att människan skulle kunna säga: Gud, din vilja ske. Men ni vet hur det gick, och vi hinner inte dra det i detalj nu. Människan föll i synd, och det hade oerhörda konsekvenser på hela hennes personlighet. Hela hennes förmåga att förhärliga Gud förstördes. Människan har kvar sin personlighet, men människan så som Guds avbild är starkt degraderad. Människan kan inte längre med sitt förstånd förhärliga Gud. Hon kan inte lära känna Gud med sitt naturliga förstånd. Vi läste flera bibelställen igår som talar om hur människans förstånd är förblindat, vänt till det som hör jorden till, uppblåst, fördärvat, tappat bort sanningen. Både förstånd och samvete är orenade. Köttets sinne är död och fiendeskap emot Gud. Och vi förstår att människan i ett sådant tillstånd inte kan förhärliga Gud med sitt förstånd. Hon kan inte ens förstå Bibeln, säger Paulus. Andliga ting måste utrönas på ett andligt sätt. Känslolivet blev förvrängt, så att människan istället för att älska skaparen älskade det skapade framför skaparen. och älskade sig själv och älskade att tillfredsställa sig själv och sina egna begär och sina egna lustar istället för att behaga Gud. Detta är mänsklighetens historia, säger Paulus i Romarbrevet. Så är det. Människan valde att gå sin väg och Gud sa okej, du får gå din väg. Så det står att Gud prisgav henne åt sitt hjärtas begärelser och sin lust. Så att hon gick djupare och djupare i synd. Så egentligen skulle man kunna uttrycka så det här. Guds dom över människans val. Guds dom över människans synd var mer synd. Människan fick fortsätta i synd. Och detta har varit mänsklighetens fördärv. I fiendeskap bort ifrån Gud. Och vi sa att det yttersta exemplen på hur förvrängt tjänstelivet är var ju det som Paulus angav, att kvinna började ha sexuell umgängelse med kvinna och man med man, istället för som Gud en gång hade instiftat man och kvinna, en man, en kvinna för livet, för att återspegla förhållandet mellan Gud och människa och för att växa till i sin kärlek och också i sin kärlek till Gud genom det förhållandet. Men detta blir förvrängt. Människan älskar sig själv och gör det fortfarande en dag mer än hon älskar Gud. Och för det tredje, också hennes viljeliv blev dött i förhållande till Gud. Så hon inte ville följa Gud. Hon gjorde upproret mot Gud en gång i Eden. Och hon har fortsatt genom tiden att göra upproret mot Gud. Upproret mot Gud består där i att människan avsäger sig all auktoritet ifrån Guds sida. Jag vill bestämma mitt eget liv. Jag vill leva som jag själv vill. Här är mina värderingar, här är mina normer. Ingen kan döma mig, jag lever som jag vill. Det är typiskt för vår filosofi, människans tänkande och filosofi i vår tid. En etikdemokrati där var och en lever som man själv vill och förkastar varje tanke på att det skulle finnas en absolut Gud utanför den mänskliga erfarenheten som en gång skulle kunna ha rätt att ställa människan till ansvar för hur hon har levt och den dagen ska döma henne efter de normer som Gud har givit människan. Man förkastar det idag. Det är inte populärt att tala om det, men det är fortfarande sant, mina vänner. En gång ska människan, vilken filosofi hon än har i sitt liv, ställas till ansvar för vad hon gjorde med den uppenbarade viljan i ordet och i samvetet. Därför, säger Paulus, är människan utan ursäkt. Och vi studerar också yttringarna utav denna fallna natur. De många listorna på synd som finns i Nya Testamentet. I Romarbrevet 1, Galaterbrevet 5, andra Timoteus 3 kapitel. Hur det ska vara mer och mer i det yttersta denna tid, att människan mer och mer ska älska sig själv och bestämma själv hur hon vill leva och uppror emot allt vad auktoritet heter. En frigörelse från Gud som grundar sig på den falska filosofi som är rådande, att det finns ingen Gud. Människan är bara ett djur stadd i en utvecklingsprocess. Alltså kan hon inte ställas ansvarig för någonting hon gör eller vad hon är. Hon kan inte hjälpa vad hon är. Hon är bara ett djur som håller på att utveckla sig. Och ser du hur utvecklingsläran, trots att det bara är en hypotes som ter sig mer och mer osäker ju mer man forskar, dock ligger till grund för all vårt tänkande och all vår filosofi och till och med teologi. Till den liberala teologin säger att religionen har utvecklat sig. I det tidigare stadiet när människan började övergå från apa till människa eller från djur till människa, så behövde hon många gudar, behövde hon en tro på många andar för att liksom hålla fruktan borta för de okända krafterna i tillvaron. Så hon hade en gud där och en gud där och en gud som skötte åskan, en gud som skötte regnet, en gud som skötte fruktsamheten. Massor med gudar och onda andar runt om som hon måste liksom tillfredsställa med sitt offrande. Men människan utvecklades och förfinades i sitt religiösa tänkande till det att hon i judendomen kom fram till den ädlaste tanken att det finns bara en gud. Det är den högsta utvecklingen på den religiösa nivån hittills. Hittills, lägg märke till det. Nästa steg, vad blir det? Ingen gud alls. Det är det naturliga. Jag hörde själv en viss politisk partiledare säga i raden vid utfrågning att Gud är bara en fras. Ett begrepp som människorna fortfarande har behov av att använda därför att man har saker till varon, företeelser som ännu är okända och som ingen människan fruktar. Men ju längre vetenskapen når, ju längre vi når i vårt förstånd och intellekt och vår forskning, ju mindre kommer Gud att behövas. Så nästa steg i människans utvecklingsprocess är ingen Gud. Och vi är på väg dit. Uppror emot Gud. Trots att samtidigt sker detta förunderliga. Att människor i vår tid mer och mer avslöjar att de inte har blivit tillfredsställda av den ateistiska filosofi och materialism och vetenskaplighet, utan det finns ett tomrum som inte har blivit tillfredsställt av naturvetenskapens teorier, att människan bara är tillkomsten och resultatet av en slump där borta när det hände en gång i urslemmet att liv kom till. Och så söker hon sig in i de övernaturliga områdena mer än kanske någonsin tidigare. Det får vara spiritist, det får vara knark, det får vara nästan vad som helst. Bara jag kan få uppleva någonting övernaturligt. Bort ifrån denna meningslösa tomma tillvaro. Men man är inte beredd att acceptera sin skapare och tillbedja honom. Människan befinner sig fortfarande i upprorstillstånd emot Gud. Och det ska fortsätta så till dess att man en dag ska vara beredd att acceptera den antikrist som ska komma. Och som ska vara personifierad upprorsman emot Gud. Ni förstår, det är därför som det ska vara så lätt att en dag följa antikrist. För han gör uppror emot Gud och emot den kommande Messias. Och den som följer honom är i uppror emot Gud. Och jag tror att vad som nu håller på att ske, särskilt i västerlandet, är att moralen upplöses. Så till den grad att ingen kan säga vad som är rätt och fel. Och när han kommer som ska vara en diktator en dag, så ska han välkomnas av folkmassorna. Här är äntligen en man som kan säga ifrån. Om också på ett felaktigt sätt. Och det ska vara tragiskt att se hur mänskligheten följer honom. Förvillad av den falske profeten som står vid hans sida. Så människan är i ett allvarligt tillstånd. Människan i sin fallna natur är långt borta ifrån Gud. Och när jag säger detta så vet jag hur jag talar stick i stäv med moderna tänkandet, moderna psykologin, sociologin, som har uppsatt människan på piedestal och gjort henne till den slutliga auktoriteten för allt tänkande och bedömande. Bibeln säger att du människa, du är sjunken djupt i synd. Du är oren, du är förmörkad i ditt förstånd, du har ingen förmåga att göra Guds vilja. Du kan inte behaga Gud, din skapare, som var syftet med dig. Bibeln har en mörk diagnos av människan. En oerhört dyster diagnos som inte säger ett ord om miljöns inflytande för att ha skapat vad människan är. Som ju behaviorismen eller beteendevetenskapen eller psykologin säger idag. Vi är bara en produkt av miljö, möjligen arv också. Men vi kan inte hjälpa att vi är vad vi är. Det kan du visst det, säger Bibeln. En dag ska du dömas för hur du har levt ditt liv. Så vi såg detta tragiska. Hur Bibeln beskriver människan. Men Bibeln stannar inte vid en tragisk diagnos. Huvudsaken är ju att Bibelns diagnos är sann, mina vänner. Sen får den vara hur mörk den vill. Huvudsaken är att den är sann. Och när jag läste den, jag måste säga i mitt hjärta, ja Gud, det är sann. Det är lättare för mig att hata än att älska. Det är lättare för mig att vara avundsjuk än generös. Det är sant Gud, jag har kapaciteten här i mitt hjärta. Jag har inte mördat, men jag har tyckt väldigt illa om personer. Och Jesus sa, om du hatar din broder är du redan en mandropare. Handlingen, den manifesta handlingen är inte det avgörande. Det är hjärtats attityd och kapaciteten finns här i mitt hjärta. Sätt omständigheterna i ordning och jag skulle kunna göra det själv. Och det var Gud sa och det var Jesus sa. Det är inifrån människans hjärta som det onda kommer. Onda tankar, tjuveri, äktenskapsbrott, otukt och hela långa listan. Ja Gud, det var ju tragiskt. Vad har du för lösning på det här? Och tack och lov, han har en lösning på det här. Han har en lösning på mänsklighetens största dilemma. Vad ska vi göra med vår synd? Som ingen annan religion har svar på. Man tvättar sig i Hindusfloden. Man vandrar till Mekka. Man offrar och man fastar en månad om året. Man gör allt vad som står i ens makt. För att om möjligt, om möjligt, om möjligt, om möjligt behaga den Gud i vilken man står i ett konfliktförhållande till. Men det var inte Guds lösning. Gud hade en mycket underbarare lösning. På den vägen, säger Gud, kan du aldrig förhärliga mig själv. Jag måste få göra ett verk. Jag måste få göra det. Du själv kan inte göra det. Jag måste få göra det. Det är mitt verk från början till slut. Och så säger han genom Paulus denna underbara vers. Ty om någon är det Kristus, då är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Det är något nytt har kommit. Halleluja. Guds svar på människans dilemma är en ny skapelse. Det är inte att putsa upp den gamla skapelsen och göra den bättre för att om möjligt kunna förhärliga Gud. Det går inte. Människa, du är fallen i hela din personlighet. Någonting nytt måste komma till. Och någonting nytt kommer till när en människa i tro tar emot Jesus Kristus. Då implanterar Gud i hennes hjärta en ny skapelse. Kolosserbrevet 2:10 säger att 2:9 säger att hela gudomens fullhet bor likamligen i Kristus. Och vi som är delaktiga av Kristus har också blivit delaktiga av den fullheten. Vi har fått en gudomlig natur. Är det inte fantastiskt? Det är inte så att den gamla naturen utplånas med sin känsla, med sitt vilja, med sitt förstånd. Jag har fortfarande kvar det. Och ibland så berömmer vi oss faktiskt ganska högt av vårt förstånd och vårt intellekt. Vi kan ju åstadkomma ganska höga och stora märkliga saker, vi människor, eller hur? Till och med åka till månen. Men trots vår höga intelligens är vi kvar på den mörka stadien när det gäller vårt förhållande till Gud. Vi förmår inte förstå honom med vårt förmörkade förstånd. Vi har kvar vår personlighet när vi kommer till Kristus. Men Gud ger oss någonting nytt. Han ger oss en ny känsla. Han ger oss en ny vilja. Han ger oss ett nytt förstånd. En ny dimension läggs till vår personlighet. Den gamla dimensionen var förmörkad. Och med den kunde jag inte förhärliga Gud. Jag kunde ingenting annat göra än att synda, än att misshaga Gud. Genom min gamla natur arbetade dag och natt nästan Satan för att producera synd. Ingenting annat kunde komma ut ur min gamla natur. Synd, synd. Men Gud gav mig en ny skapelse. Lyssna, han gav mig ett nytt förstånd. Det gamla förståndet, det gamla sinnet var förblindat, fördärvat, upplåst, orenat. Kunde inte behaga Gud. Kunde inte lära känna Gud. Men Gud var det lov. Nu kan jag lära känna Gud. Mer och mer till jag har fått ett förnyat sinne. Som Bibeln uttrycker det många gånger. Första Korinthierbrevet 2, slå upp det, vänner. Första Korinthierbrevet 2. I första kapitlet har Paulus talat sina domsord nästan över denna världens visdom som inte i sin visdom lärde känna Gud. Och nu kommer han ner till andra kapitlets 12:e vers. Men vi har icke fått världens ande. Den ande som åstadkommer många mänskliga filosofier och tänkesätt och system som visserligen verkar bra för människors ögon, men som aldrig når fram till en kunskap om Gud. Vi har inte fått världens ande. Vad har vi fått då? Jo, den ande som är av Gud. Varför det då? För att vi ska veta vad som har blivit oss givet och skänkt av Gud. Vi kan förstå med vårt andliga sinne vad vi har fått av Gud. Våra ögon har öppnats för den här boken. En ofrälst människa som inte har blivit född på nytt av den heliga ande kan inte förstå den här boken som en frälst människa kan förstå den. Hon kan läsa den och samla vissa fakta om boken och i boken och genom boken. Men hon kan inte förstå de andliga sanningarna. Det fordras att du har blivit upplyst och fått ett nytt förstånd genom den heliga ande. Så att du kan veta vad som har blivit skänkt av Gud. Ty vers 14 säger att en själisk människa inte tagit emot vad som hör Guds ande till. Det måste utgrundas på ett andligt sätt, för henne är det en dårskap. Vers 15. Den andliga människan kan återungrunda allt. Vers 16. Fantastiskt. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han skulle kunna undervisa honom? Men vi hava Kristi sinne. Kristi sinne. Det var en gåva. Det var en del i den nya skapelsen som kom när vi kom till tro på Kristus. Det är förundligt hur nyfrälsta människor plötsligt börjar uppleva den här boken som en levande bok. Och ofta jag har träffat frälsta människor som har kanske frälsta bara några veckor och har genast kommit på en massa sanningar i den här boken som man tycker ibland det tar många år för andra att komma fram till. Men deras ögon har öppnat, de har fått smak för boken, de har upptäckt att det är en levande bok, det är Guds levande ord. Jag förstår den, det talar till mig, det gjorde jag inte förut, men nu har jag fått någonting nytt inom mig och nu kan jag förstå det. Den heliga ande, min vän, har öppnat dina ögon, har givit dig ett nytt förstånd så att du kan förstå Guds ord. Och det ska du vara underbart tacksam för. Men inte bara det. Ja, vi skulle kunna gå till andra ställen. När Paulus talar till exempel i Efesierbrevet 1, att han ber att Efeserna ska växa till i sin kunskap om Gud. Han ber samma sak i Kolosserbrevet 1, vers 9 och 10. Min bön är att ni ska växa till i kunskapen om Gud så att ni förstår vad som är Guds vilja i allting. Så det är en ständig process. Som syftet var en gång med Adam, att han skulle växa till i sin kunskap. Liksom det syftet också förintades en gång när han föll i synd, så är det dock nu rekonstruerat. Så att vi återigen, trots att vi tillhör ett fallet människosläkte, kan få växa till i vår kunskap om Gud. Min vän, du växer väl till? Du har väl växt den här veckan? Du har väl växt det här året som har gått? Du ska väl kunna säga när du kommer ett år framåt att du har vunnit mer kunskap om Herren än du hade idag? Eller kan du inte säga när du tittar ett år tillbaka att du har växt i Herren? Du är någonting fel med ditt andliga liv. Till Guds vilja är att du ska vinna mer och mer kunskap om honom. Så att du mer och mer ska kunna reflektera vem han är och hur dan han är. Det gamla hjärtat blev utbytt. Det gamla känslolivet Vi fick ett nytt känsloliv. Om det gamla hjärtat säger Bibeln att det var förhärdat, okänsligt, blindt, ont, förvillat. Om det nya hjärtat säger Bibeln att Guds kärleken är utgjuten i våra hjärtan. Romarbrevet 5:5. Men titta i 1 Petrus 1:8. Det tycker jag är en vacker vers. 1 Petrus 1:8. Det här är någonting övernaturligt. Det här fungerade absolut inte i min gamla natur. Nämligen honom, nämligen Jesus Kristus, honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni dock på honom och fröjdar er över honom med outsäglig och härlig glädje. Är inte det ett under? Att kunna glädja sig över en person som man inte har sett med sina ögon, men som man har lärt känna genom att ha tagit emot honom. Och kunna älska honom, som vi sjöng inledningsvis här, o vad jag älskar Jesus. Det är någonting övernaturligt, mina vänner. Det är inte du som har frammanat denna kärlek i ditt hjärta. Det är Gud som har implanterat en ny natur i dig, så att du har fått ett nytt känsloliv med vilket du kan älska Gud. Var tacksam för det. Var rädd om det. Var rädd om din kärlek till Kristus. Det är någonting övernaturligt inom dig. Väx till i din kärlek till Kristus. Det grekiska verbet för älska som används här, och förresten också Johannes 15 när Jesus säger älska mig och älska den som älskar mig, han håller mina bud och så vidare. Han underförstått är ju det att de verkligen skulle kunna ha kapaciteten att älska honom. Med sin gamla natur kunde de det inte, men med den nya naturen ja. Den sortens kärlek som det här verbet talar om, det är en kärlek som inte uppmanas, kommer fram på grund av att den ser någonting attraktivt i objektet, i det som ska älskas. Utan en kärlek som flödar fram på grund av att naturen här inne är att älska. Det är Guds kärlek. Gud älskar inte människosläktet för att människosläktet var attraktivt för honom. Gud älskade människosläktet därför att Gud var kärlek. Guds natur är att älska. Därför älskade Gud. Gud såg inte på Roland Hellsten och tänkte, men det var en ganska fin grabb. Nu måste jag försöka frälsa. Inte alls. Gud älskade mig därför att han är kärlek. Ser du skillnaden? Inte på grund av objektets attraktivitet, för det var absolut ingenting attraktivt med oss, mina vänner. Vi hade gjort uppror emot Gud, vänt honom ryggen. Vi var fiender emot honom. Men Guds kärlek uppenbarades där i att han tog första steget i försoning. Han älskade därför att han var kärlek. Han kunde inte annat. Han älskade. Och vi har fått den sortens kärlek, det sortens hjärta. En sak till innan vi går ifrån det här med nya hjärtat. Samma verb används när Paulus säger till männen i Efesierbrevet 5: i män, älskar ni era hustrur. Älskar era hustrur. Precis på samma sätt som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne. Ser ni att inte bara människans avbild i den bemärkelsen att hon nu kan reflektera Gud bättre ska vara rekonstruerad, utan också äktenskapets betydelse och äktenskapets mening. Nu ska äktenskapet och nyo reflektera förhållandet mellan Kristus och församlingen. Därför är äktenskapet på en sån oerhört hög nivå i Bibeln. Förhållandet mellan man och kvinna ska vara det att mannen ska älska sin hustru, så att grannarna skulle kunna säga, konstigt fan tycker om sin fru, vad kan det bero på? Och du ska kunna vittna och säga, jo, du förstår, på samma sätt som jag älskar min hustru och ännu mer, så har Kristus älskat församlingen och utgivit sig själv för henne. Så att familjen, hemlivet blir ett vittnesbörd om Guds kärlek och vad han har gjort. Så till och med äktenskapet har rekonstruerats. Det kristna äktenskapet har en oerhörd funktion att fylla i vår tid. Gud vill förhärliga sig genom äktenskapet. Den gamla viljan, den som inte ville lyda Gud, den som bara, ja, faktiskt ville göra synd. Du förstår, Bibeln säger i Romarbrevet 6:17 till exempel, att när vi förutkännade synden så var vi syndens trälar. Vår vilja var bunden av synden. Så det goda som jag eventuellt ville göra, det kunde jag inte göra. Jag förmådde inte. Min vilja var bunden av synden. Jag var syndens träl. Jag var som en fågel i en bur som inte kunde göra, inte kunde flyga längre än burens nät varifrån mig. Jag var fången, jag var syndens träl. Jag kunde bara vilja göra synd. Ser du? Jag kunde bara vilja göra synd. Jag kunde inte vilja göra det som behagade Gud. Håller du med om den mörka diagnosen? Det är hårt. Men det är Bibels ord. Människa, inget kött kan behaga mig. Ingen kött, det vill säga ingen människa i sin syndiga natur, kan behaga Gud. Så säger Paulus mycket klart i Romarbrevet 8. Därför är det dock så mycket underbarare att få förkunna att i Kristus har också vår vilja blivit frigjord. Vi har blivit frigjorda. Romarbrevet 8 och 2. Romarbrevet 8 och 2. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag, så att jag nu inte längre behöver lyda synden. Jag är fri ifrån synden. När nu Kristus har frigjort er, så är ni verkligen fria, säger Paulus i Galaterbrevet 5:1. Låt därför nu inte något nytt träldomsok läggas på er. Vår vilja har blivit frigjord, så att till och med det under har skett i vår personlighet, så att vi nu kan säga: Gud, jag vill det du vill. Jag vill det du vill. Min vän, det är ett under när du kan säga så. Det är onaturligt. En människa vill inte det av egen natur. Hon vill vara fri från Guds auktoritet. Men detta är tecken på det under som Gud har gjort i ditt hjärta. Att du i ditt hjärta kan säga nu: Gud, vad är din vilja? Jag vill göra din vilja. Jag vill leva för dig. Jag vill lyda dig. Detta är övernaturligt, mina vänner. Det är ett bevis på att Gud har fött dig på nytt och att du har fått del av en gudomlig natur, en ny natur. Efeserbrevet 6:6. Ja, om ni har Romarbrevet 8 kan vi ta Romarbrevet 6:7 istället. Men Gud vare tack för att den tid är förbi, den är slut, den är över. Och då ni var syndens tjänare eller trälar, vad har hänt nu? Jo, nu har ni blivit av hjärtat lydiga, så att ni följer den lära som har givits er till mönsterbild. Lägg märke till följer den lära. Det är Guds ords lära vi ska följa, och inte, det är alltså Guds ord. Så här ska ni leva, så här ska ni tro. Och du i ditt hjärta ska kunna säga: ja, är det ditt ord Gud, så vill jag tro det. Är det ditt ord Gud, så vill jag leva efter det. Det är att man böjer sig för Guds auktoritet. Man vet att han älskar mig. Han vill mitt bästa. Jag vill följa honom. Han har frälst mig. En ny vilja har du fått, din vän. Om det är så med dig ikväll att du kan säga: Gud, jag vill det du vill. Det är ett under som har skett i ditt liv. Det är den helige ande som har implanterat en ny natur. En gudomlig natur. En ny känsla, ett nytt förstånd, en ny vilja. Så att nu, min vän, kan du återigen förhärliga Gud med din personlighet. Du kan leva honom till behag. Till den helige ande alltid tillställs för att producera andens frukter genom denna nya natur. Underbart. Vi kan åter förhärliga Gud. Förut hade vi bara, ja, två val, man får uttrycka det så. Vi var bundna av synd. Vi kunde välja att antingen göra synd eller också att inte göra den syndiga handlingen. Nu har du fått ett alternativ till. Du kan välja att antingen göra synd, att avstå från att göra synd, men nu kan du också välja att göra gott. Lyda Gud. Det kunde du inte förut. Du har fått en ny förmåga. En ny dimension till din personlighet och ditt viljeliv. Du vill väl följa Guds vilja. Du vill väl leva för honom. Han har gett dig en ny vilja just därför. Ja, men vad underbart. Då är det väl inga problem längre. Då kan vi alltså leva ett syndfritt liv och förhärliga Gud. Ja. Nu sa du väl för mycket i alla fall. Det har då aldrig jag lyckats med, kanske du tänker. Nu kommer jag att beröra ett problem som är ett grundproblem i den kristna erfarenheten och det kristna livet. Så jag hoppades att inte klockan skulle ha varit så mycket nu. För nu hinner jag inte hålla på så länge till. Men den människa som har fått en ny dimension till sin personlighet genom att hon har blivit född på nytt, hon har kommit in i en konflikt. Hon har kommit in i ett krig. Hon har plötsligt upptäckt att: och ve och fasa, här finns två viljor inom mig. Här finns en strid i min själ. Här säger Satan: gör det. Här säger den heliga anden: nej, gör det. Det upplevde jag inte förut. Då bara följde jag den här rösten och det var så lätt. Nu har det blivit ett nytt problem i ditt liv, min vän. Om du som kristen säger att du inte har det här problemet, då tvekar jag på om du verkligen är frälst. Om du verkligen har en ny natur. För Bibeln säger själv att köttet och anden ligger i strid med varandra. Galaterbrevet 5 och 17 tror jag det är. Det är en strid i ditt hjärta. Så länge du lever på denna jord, i denna köttsliga kropp, kommer du inte ifrån den striden. Men Gud vare lov, du kan gå segrande ur striden, stund för stund, dag för dag. Det underbara är att du inte längre behöver synda. Men striden finns där. Den har funnits i mitt hjärta idag. Och ibland har jag lidit nederlag. Ibland har jag i kraft av den heliga ande vunnit seger. Men striden finns där. Och frågan inställer sig: hur, Gud, ska jag lösa konflikten? Låt mig alltså först säga, det är normalt för en kristen att ha denna strid i sitt hjärta. Mellan den gamla naturen, som Satan vill komma in och producera synd igenom, och mellan den nya naturen, som den heliga ande vill komma in och producera endast goda frukter igenom. Genom den gamla naturen kan endast komma synd. Genom den nya naturen kan endast komma goda frukter, rättfärdighetens frukter, andens frukter, Gud blir förhärligad. Så här är en konflikt. Vad är Guds lösning på detta? Och jag hoppas jag hinner presentera det. En del säger: den gamla naturen måste utplånas. Ja, man menar att den är utplånad. Man menar att när jag har fått den heliga ande, då är min gamla natur utplånad. Den finns inte mer. Så jag behöver inte oroa mig över det. Jag har ingen konflikt. Man förnekar denna konflikt. Det är en verklighetsflykt. En del andra säger att vi måste undertrycka den gamla naturen. Sätta oss på den, rida den, pissa den, slå den. Sätta upp lagar och förordningar så vi kan hålla oss själva i nacken och veta hur vi ska sköta oss. Det får du inte göra, det får du inte äta, dit får du inte gå. Och det blir en legalistisk kristendom. Vi lever under budar och lagar och förbud. Vi får inte titta varken åt det eller det hållet. Vi måste hålla den gamla naturen i schack, så att han inte gör uppror och försöker få oss på fall. Människan kämpar sig trött, sliter ut sig. Kolosserna hade det problemet. Och Paulus måste skriva till dem och förmana dem att ni är frigjorda i Kristus. Kristus har frigjort er för att ni ska vara verkligt fria, som han också säger till Galaterna. Vad är Guds lösning på den här konflikten? I ett uttryck: identifikation med Kristus. Identifikation med Kristus. Vad betyder det? Att precis som Romarbrevet 6 säger, och slå upp det nu för vi måste uppehålla oss vid det lite grann. Precis som Romarbrevet 6 säger: vet ni då icke att vi alla, Romarbrevet 6 och 3, att vi alla som har blivit döpta till Kristus, Jesus, vi har blivit döpta till hans död. Och vi har så genom detta dop till döden blivit begravna med honom, för att så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet, också vi skulle vandra i ett nytt väsende i liv. Vers 6. Vi vet ju detta, att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att syndakroppen ska göras om intet, så att vi inte mer tjänar synd. Vad Paulus här säger är att vi har blivit identifierade med Kristus genom dopet. Och i första hand så tror jag det är frågan om det dop som han talar om i första Korinthierbrevet 12 och 13, när han säger: i en och samma ande är vi alla döpta till att utgöra lemmar i Kristi kropp. När jag kom till tro tog den helige ande mig och döpte mig in i Kristi kropp, så att jag blev en lem i Kristi kropp. Alla judar, alla greker som har kommit till tro har detta skett med sig, Paulus i 12 kapitel i första Korinthierbrevet. Det sker alltså när en människa kommer till tro att hon blir en lem i Kristi kropp. Hon blir ett med Kristus. Hon blir identifierad med Kristus. Hon blir en lem i Kristi kropp, som är församlingen. Ni har blivit identifierade med Kristus, säger Paulus, i hans död och uppståndelse. Att bli identifierad med Kristus betyder att vi tar del i allting som han har gått igenom och kommer att gå igenom. Han genomgick döden, vår gamla natur har också dött. Han begravdes, vår gamla natur har också begravdes. Han uppstod till ett nytt liv, vi har också uppstått till ett nytt liv. Han for till himlen, vi har också farit till himlen. Vi sitter med honom redan nu i det himmelska, säger Paulus i Efesierbrevet 2. Fantastiskt. Identifikation med Kristus betyder delaktighet med Kristus i allt vad han har genomgått. Och därför kan Paulus säga att vi har blivit korsfästa med Kristus. Vår gamla människa blev korsfäst med Kristus. Och lika som Kristus dog, så dog också vi. Jag är död, säger Paulus. Nu lever inte mera jag, utan Kristus lever i mig. Min gamla natur, min gamla människa har dött. Lägg märke till det. Har dött. Perfektum. Någonting som har skett i det förflutna och har konsekvenser i nutiden. Vi behöver därför inte, som en del lär felaktigt, vågar jag faktiskt säga, hålla på att korsfästa vår människa och banka den fast vid korset. Jag ska min sanse till så att du håller dig tyst idag, min gamla natur. Nej, det är inte Guds lösning. Utan precis som han säger i 10:e versen, ja, vi kan ta 7:e versen först. Till den som är död, han är friad från synden. Har vi nu dött med Kristus, så tror vi att vi också ska leva med honom. Vi får, som det står nu i 11:e versen, räkna detta faktum för sant genom tro. Vi ska läsa 11:e versen snart. Faktumet är, ni är korsfästa med Kristus. Vad ska vi göra med det då? Vi ska tro på det. Vi ska tro på det faktat. Vers 11 säger, så må ni och hålla före att ni är döda. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Så jag får säga varje dag, jag är död. Jag har dött. Med Kristus, när han dog, så dog min gamla natur. Jag får säga till djävulen när han kommer och frästa mig. Tyvärr djävulen, du vet, den naturen som du förut försökte producera synd igenom, den naturen är död nu. Den sitter på korset för 2000 år sedan. Så jag är ledsen, jag kan inte synda. Det låter naivt att uttrycka det så. Men faktum är att detta är en teologisk sanning. En andlig sanning. Paulus säger, håll det för sant. Då ska ni inte längre tjäna synden. Om ni håller det för sant att den människa i mig som förut tjänade synden, hon är död. Hon är död. Naturligtvis, då kan jag inte synda längre. Ni vet ju att djävulen kommer gång på gång för att arbeta just genom den naturen. Den finns kvar hos oss alltså så länge vi lever. Men lösningen är att vi får räkna den så som död. Så att vi inte tjänar synden. Så att vi inte längre synden tjänar det. Vi har ingen förpliktelse att synda längre. När vi har en ny skapelse. Men till sist. Det räcker inte med att ha en ny skapelse. Den är ju i och för sig neutral. Nya skapelsen finns här och den kan inte göra någonting av sig själv. Utan det måste till en kraft också. Som ska arbeta genom den nya skapelsen. Och det har vi i Romarbrevet 8. I Romarbrevet 6 har vi detta faktum att ni har dött med Kristus och har fått en ny skapelse. Romarbrevet 8 talar om kraften som kan förverkliga den nya personligheten så att vi förhärligar Gud. Romarbrevet 8, vers 4 till exempel. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar icke efter köttet utan efter anden. Och i vers 14. Till alla de som drivas av Guds ande, det är då Guds barn. Och du kan läsa på många ställen i Paulus brev hur han talar om just detta. Att drivas av den helige ande, att vandra i den helige ande. Slå upp Efesierbrevet 4:18. En mycket viktig vers när vi nu definierar vad det är att vandra i den helige ande. Som är villkoret för att vi verkligen ska kunna förhärliga Gud. Hur vandrar man i den helige ande? Vad är det att vandra i den helige ande? I Efesierbrevet 5:18. Dricker icke druckna av vin. Vad händer när man dricker sig drucken av vin? Därav kommer ett oskickligt leverne. I alla stycken. Talet blir oskickligt faktiskt, kontrollerat av den bedövade lilla hjärnan. Mina steg blir också kontrollerade av vinet jag har druckit, så min gång blir ostadig. Hela mitt sätt att leva och vara blir kontrollerat av vinet när jag har druckit, eller hur? Du har sett en man, en drucken man, en drucken kvinna, hur hon eller han är kontrollerad av denna förgiftning som hon har fått i sin hjärna. Nej, gör inte det, sa Paulus. Utan tvärtom, låt er fast mer uppfyllas av ande. Vad betyder det alltså att vara uppfylld av ande? I kontrast till att vara uppfylld av vin. Kan hitta på ett bra ord? Bra. Ledas av den helige ande. Något annat förslag? Behärskas. Väldigt fint, Oskar. Behärskas av den helige ande. Det var fint, jag har aldrig hört förut. Ja, men det var bra. Jag har skrivit på papper, kontrollerad av den helige ande. Men det är ju samma tanke där. liksom en drucken människa kontrolleras av vinet i allt hon gör och säger. Så säger Gud nu, så ska ni vara kontrollerade av den helige ande i vad ni säger och vad ni gör. Att vara uppfylld av den helige ande är med andra ord detsamma som att vara kontrollerad av den helige ande i ditt liv, i hur du lever ditt liv. Vi har ofta den uppfattningen att en människa som talar i tungor eller profeterar, hon är uppfylld av helig ande, medan jag som sitter här och aldrig gör det, för jag råkar inte ha de gåvorna, jag är aldrig kontrollerad eller uppfylld av den helige ande. Ingen slutsats kan vara mera felaktig. Och just det Paulus varnade för i 1 Korinthierbrevet 12, 13 kapitlet. Han säger till och med att det går till och med att profetera som den värsta profet i världen. Det går till och med att tala tungor som änglar. Men ändå inte vara kontrollerad av den helige ande. Det är genom att man saknar kärlek, som är andens främsta frukt. Ser du? Skilj alltså på andens gåvor och andens frukter. Faran finns att en människa kan använda andliga nådgåvor, till exempel stå och undervisa som jag gör, utan att vara uppfylld av den helige ande och kontrollerad av den helige ande. Men det är omöjligt för en människa att ha andens frukter, kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet och så vidare. Det är omöjligt att ha de frukterna utan att vara kontrollerad och uppfylla den helige ande. Se det vad jag vill komma till. Du kan inte ha andens frukter utan att vara uppfylld av den helige ande. Har du andens frukter i ditt liv, så är du också kontrollerad av den helige ande. Ty det är ingenting som du kan producera själv. Och det var detta som var syftet med den nya naturen. Den helige ande vill in, ha kontroll över den nya natur, som är i kapacitet att återkänna och veta och vilja och förstå Gud. Att den helige ande får kontroll över din nya natur, stund för stund, så att du istället för att känna synden reflekterar vem Gud är. Genom andens frukter. Ty det är andens frukter som visar hur hurudan Jesus är. Han var sådan. Och det är till hans avbilder som vi ska omskapas mer och mer. Romarbrevet 8. Till sist kan vi ta. Romarbrevet 8. Vi citerar så ofta den 28 versen. Men vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det var skönt, och så slår vi oss tillbaka. Vilket löfte. Ja, men läs vidare, ska du se vad syftet med är med allt som händer i ditt liv. Vad då? Jo, för dem som är då kallade efter hans rådslut, till dem som förut har blivit kända av honom, dem har han och förut bestämt till att bliva hans sons avbilder. Så allt vad som händer i vårt liv tjänar detta syfte. Det faktum att allt samverkar till det bästa, det betyder att allt samverkar till att vi blir mera lik Jesus. Till det är det bästa. Och det är Guds arbete med oss. Det är Guds plan med oss. Och det är det som han håller på att göra i våra liv. Så de omständigheter betyder, som händer i ditt liv och som kanske inte är så behagliga alla gånger, det betyder inte att Gud menar att ja, det ska ordna upp sig så att du får det fridfullt och skönt igen. Det ska bli det till det bästa för dig. Nej, det bästa för dig är att du blir lik Jesus. Det är det som Gud håller på med. Och det blir du mer och mer när den helige ande får arbeta genom din nya natur. Så min vän, det är sant som jag sa när jag chockade med det påståendet att du behöver inte synda. Egentligen är det sant som Johannes säger i sitt första brev, tredje kapitel, att en människa som är Guds barn, hon kan inte synda. Ser du vad Johannes menar? Genom den här naturen kan inte synd komma. Bara genom den gamla naturen, och den får du räkna som död. Och istället stund för stund överlåta dig själv åt den helige ande. Du har gjort det en gång för alla. Det behöver inte upprepas. Jag har gift mig en gång för alla. Jag är gift. Jag gifte mig en gång. Nu är jag gift. Och nu lever jag som gift. Jag beter mig som en gift man. Jag har blivit frälst en gång. Jag har blivit förvandlad. Jag har fått en ny natur. Och nu lever jag i enlighet därmed. Förstår du? Jag behöver inte frälsas igen. Jag har fått denna natur. Och nu vill bara den helige ande ha kontroll över den. Mer och mer. Så jag förhärligar Gud. Det är det höga syftet. Och tänk att Gud i dig och mig har rekonstruerat sin sons avbild. För att han vill uppenbara hur han själv är.